Det här är en podd från Svenska Yle.
Thomas Hillén, om jag säger made in China, vad tänker du då på?
Oj, allt typ som finns. Små prylar, kläder. Jag vet ingenting jag skulle kunna nämna som inte skulle vara made in China, känns det som.
Alltså, själv tänker jag mest på något sätt just här massproducerade prylar, plastprylar eller annat. Av kanske lite sämre kvalitet, för att förut brukar just det här made in China betyda liksom billigt producerade kopior. Men hur skulle du säga det idag?
Ja, alltså till en viss mån är det väl det fortfarande inom vissa grejer. Just så där att du fortfarande kan få tag på billiga plastprylar och du kan hitta sån här liksom billigt krimskram som man inte ens riktigt vet vad det är. Så det finns ju fortfarande. Men sen finns det ju nu för tiden ganska högklassig kinesisk teknologi, minst sagt, som man också kan få tag på beroende på hur man är villig att betala för det.
Ja, och efter att ha halkat efter västvärlden i det globala teknikracet så har Kina nu på allvar tagit upp kampen om teknologins herravälde. Vi ska titta närmare på det här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag dig, Thomas Hillén. Du har alltså i egenskap av redaktör med fokus på teknik och utrikesfrågor titta närmare på just det här. Jag menar, hur märks det att Kina satsar stort på att utveckla sitt teknologiska kunnande?
I princip redan den här veckan så märker man just av det här, nämligen så att Kina har lanserat en ny sån här AI för så att säga deep learning, alltså en form av sån här liksom avancerad inlärning av datorer, alltså avancerade algoritmer som ska liksom utföra olika funktioner. Den heter Wudao 2.0 och den här AI:n är alltså tänkt att den ska kunna generera till exempel skrift som är oigenkännlig från om en människa skulle ha skrivit den. Men den kommer också till exempel att kunna generera bilder baserat på beskrivningar, det vill säga om du beskriver hur jag ser ut så ska den här liksom algoritmen kunna räkna ut hur det ser ut och sen förvandla det till en bild och vice versa. Så det är en alltså väldigt, väldigt avancerad AI i klass med det som liksom amerikanerna producerar, Microsoft och Google och sånt där, som liksom nu är i princip de världsledande på AI-tekniken. Så att det här visar väldigt tydligt var så att säga Kina lägger krutet och med råge, för den här grejen är ett jättesteg från bara några år sedan när Kina i princip började titta på det här liksom AI.
Ja, som jag har förstått det så vill Kina bli det mest AI-styrda samhället i världen. Men jag menar, hur uttalar den här strategin för Kina att bli en högteknologisk supermakt?
Den är ju väldigt tydligt uttalad skulle jag säga. Särskilt i år, de släppte den här så kallade femårsplanen som de släpper med jämna mellanrum där man liksom lägger ut texten över vad man förväntar sig att samhället ska vara om de kommande åren. Och redan tidigare, i princip sedan 2015, så har det egentligen funnits en större tyngdpunkt på att vi ska bli teknologiskt självförsörjande och vi ska bli bättre på teknik. Men den senaste femårsplanen som kom i början av året lägger en enorm tonvikt på just de här nya teknologierna. Just AI, just blockkedjeteknologier, alltså sådana här saker som nu är i princip fortfarande i vardande. Så man har gått lite från att man vill bli bra på existerande teknik och lite försöka komma ikapp till att nu vill man ligga liksom längst fram, så långt fram det bara går.
Du var inne på det här med blockkedjor och det är ju någonting som används för de här liksom kryptovalutorna som ju har liksom vuxit till sig enormt. Och här är ju intressant just att Kina ju också nu testar en egen sån här digital statligt styrd valuta.
Och den är ju jättespännande, för återigen, det är jättesvårt att veta exakt vad Kina vill och hur Kina tänker, för att det är svårt att få insikt som västerlänning i det, helt enkelt. Så är det bara. Men just med den här kryptovalutan då, som den här liksom statliga varianten då som Kina nu håller på att lansera och har liksom redan testkört i en del städer. Vissa menar ju att det här är liksom en del av just det här att man vill testa och se hur mycket man kan använda blockkedjeteknologi och hur bra man är på det. Andra menar också att det är samtidigt också ett sätt att utöka datainsamlingen av folk. Det vill säga att det inte bara är att man vill liksom ha en valuta som är digital i sig som skulle göra det lättare i samhället att handla, utan det handlar lika mycket också om att få till en kontroll över, du vet, vad folk handlar, hur folk handlar, var flyter pengarna, i vilken del av landet, för att kunna optimera sin politik kring det. Som allting annat Kina gör, så är det liksom det här AI-tänket och blockkedjetänket, att det är liksom inbäddat i politiken också i sig, alltså hur man ska styra landet, inte bara att man ska liksom bli någon slags världsledande jätte i sig.
Ja, så att liksom, det är att liksom Kina nu satsar så hårt på teknologisidan, så utöver, för det menar, det måste ju också handla om att man försöker boosta den egna ekonomin, men att så finns också det här politiska kontrollen som en sån här dimension i det.
Mm. Och det är just det som är grejen med det där, för att alltså, den ekonomiska biten är ju fruktansvärt viktig för Kina. Om jag menar, om kontroll är en viktig aspekt av det här, och det har det varit i princip sedan kommunistpartiet kom till makten. Man har försökt liksom hitta olika sätt att bibehålla kontrollen över en jättestor befolkning. Let's face it, det är liksom, Finland är ingenting i jämförelse. Det är liksom svårt att föreställa sig mängden människor man ska på något sätt ha koll på. Så det har ju alltid varit viktigt. Men just den här ekonomin som man då har satsat nu stenhårt på och som man nu har fått igång, och det här som vi pratade om i början med de här billiga plastprylarna och sådär, att länge var ju Kinas ekonomi uppbyggd enligt den här tillverkningsprincipen. Man var ett billigare land, man låg lite efter sådär liksom när det gäller så att säga väst på många sätt, men man hade människor, man hade möjlighet att tillverka mycket grejer, och det utnyttjade man, och det blev liksom den ekonomiska liksom motorn i det. Man blev en fabrik som pumpade ut saker som väst ville ha, fast mycket billigare. Men nu har man liksom nått det där skedet när den här delen av, så att säga, den ekonomiska utvecklingen lite börjar mattas av. Man har liksom nått världsände när det gäller den här typen av ekonomi. Så nu försöker man då väldigt aktivt att ta sig till nästa trappsteg. Nu har man liksom fler sådana här medelinkomsttagare, men man vill liksom inte fastna att det sen blir någon slags, att liksom ekonomin på något sätt mattas av och den här vinsten och den konstanta progressionen försvinner. Så då har man satsat på teknologi istället. Och under ganska många år så lät man det vara liksom lite av en vilda västern. Till att man nu då kommer till nästa fas, verkar det som, när man börjar liksom titta allt mer på att kontrollera det här.
Men okej, okay, alltså Kina börjar vara liksom väldigt högteknologiskt, men om vi liksom backar lite. Vad var det som blev den här liksom väckarklockan för kommunistledningen i Kina att ändra på något sätt strategi här?
Det är lite olika saker. Som sagt, i princip så har man ju sedan en tid insett liksom att den här ekonomiska tåget som bygger på den här industrin, den kan man inte hålla på med hur länge som helst, man måste göra någonting. Så man började faktiskt redan titta på just sådana här online-teknologier som just den här Alibaba och det här liksom online-handel. Så den biten var man relativt sådär med på tåget kring. Men den andra stora väckarklockan, i alla fall om man ska tro en person jag har pratat med, en Winston Ma som är adjunktprofessor vid juristuniversitetet i New York, och han har liksom djup insikt i det här kinesiska tankesättet och ekonomin, för han har själv jobbat med det många år tidigare. Och han menar att en av de stora väckarklockorna var när Googles AI vann en sån här liksom brädspelsmatch mot då världens bästa spelare. Och bevisade att, liksom, att amerikanernas AI är liksom hästlängder före någon annan. Så då insåg man ganska att det räcker nu inte med att bara vara bra på lite online-grejer och lite sociala medier. Vi måste bli bättre på någonting som inte riktigt finns än. Och det var liksom det, och det här var 2017, så det är inte så länge sedan.
Ja, ja, hur mycket är liksom Kinas upptrappade kamp om teknologins herravälde just riktad uttryckligen mot USA?
Det har väl blivit det, mer eller mindre. Ett tag så fanns ju i den här liksom globaliseringens första tid när allting var frid och fröjd och liksom alla tjänster och allting flög fram och tillbaka. Och redan då var ju USA lite liksom sura på kineserna för att man snodde såna här intellektuella rättigheter. Man kopierade hejvilt liksom teknologier som fanns utan att betala någonting för det. Till att då Kina började göra sina egna grejer, och då började USA också svettas lite naturligtvis. Men det har egentligen varit det så där att USA har alltid legat före, så man har lite haft, man har tagit det relativt lugnt ändå. Men sen kom Donald Trump som gjorde det på något sätt, förband det med en viss nationalism. Man brukar börja prata om teknonationalism nu för tiden. Det vill säga att det räcker inte längre med att man ska vara teknologisk i framkant för att det är coolt att vara det. Utan nu är det en nationell fråga, det är en stolthetsfråga. Och då när Donald Trump initierade sitt i princip handelskrig med Kina och började pressa leverantörspriser och liksom gjorde hela det här globala teknologimaskineriet lite känsligare, Så där började det utvecklas till att Kinas kamp om teknologi handlar specifikt om att bemöta den amerikanska liksom, dominansen. Och därifrån har det sedan fortsatt och har blivit mer och mer tydligt. Nu har man liksom gett sig in nästan direkt för att om USA gör en manöver på världsmarknaden som ska ge dem dominans över något teknologifält, då gör man någonting motsvarande från sitt håll för att möta USA. Så nu är det reellt ett teknologikrig på många sätt.
Kan man jämföra det här just med Sovjetunionens teknologiska upptrappning under kalla kriget då ryssarna och amerikanerna tävlar vem som till exempel var först uppe i rymden?
Ja, det är väl ganska rättvist, i alla fall på vissa punkter. Jag skulle igen då, utan att vara någon slags expert på det här området, men det känns ju alltså som att Kina ligger bättre till än vad Sovjet gjorde back in the day. Att Kina är liksom, de har mycket kompetens och de har liksom ekonomin att satsa på det på ett helt annat sätt än vad kanske Sovjet hade. Men stämningarna är nog väldigt likadana, även om man har en öppnare kommunikation fortfarande. Det finns inga järnridåer än på det sättet. Men visst är det så att det finns vissa globala teknologier som just 5G som man för krig över, till exempel de här framtidens telekommunikationsnätverk, blockkedjeteknologier just som jag nämnde tidigare, men också rymden. Kina har ju gått från att vara en lite sån här någon spelare bland många andra inom liksom rymdteknik till att vara en av de få som faktiskt nu har högteknologiska grejer. Dels en rymdstation som man lanserade liksom för inte så länge sedan som är upp och flyger nu och som precis i detta nu håller på att utveckla en ny form av jonmotorteknik som om kineserna lyckas kan alltså förkorta resetider i rymden med helt hysteriska mängder. Ett exempel att som det är nu så tar det 6 månader att ta sig till Mars med rådande teknik. Om kinesernas teknik med jonmotorerna går igenom kan det ta så mycket som 40 dagar. Så att det är... De håller nog på i rymden, de är på månen nu också och försöker liksom etablera baser, man har siktet inställt på Mars, just att nu är man på allvar längst fram även på den här fronten, så att där är också väldigt mycket kalla kriget, men med nya spelregler skulle jag vilja hävda att USA är inte lika trygg i sin dominans skulle jag säga längre.
Vi var lite inne på det, men det känns ju sådär som att omvärlden har rätt lite insikt i Kinas interna angelägenheter, vare sig det gäller människorättsbrott mot uigurerna eller hur långt den kommunistiska statskontrollen egentligen sträcker sig. Så vad händer den dag Kina är helt teknologiskt oberoende av omvärlden? Blir kinesiska samhälle modernare och öppnare eller leder det snarare till en större slutenhet och en ökad kontroll över folket?
Det är en svår fråga. Jag har nog ställt exakt den här frågan till just de här experterna som kanske vet bättre än jag, och till och med de funderar lite på att det kan ju gå åt olika håll. Säkert är det ju så att om du har ett ekosystem teknologiskt sett med liksom sociala medier och betalningssystem och liksom satelliter och hela faderuttan som gör att du kan skära av en stor del av omvärlden, så kommer du kanske att göra det för att igen det underlättar den där kontrollen. Men ekonomi är fortfarande globalt, vi är fortfarande beroende av varandra och det finns vissa tekniker som, alltså Kina ligger så långt efter att det dröjer så otroligt länge att de kan komma ikapp, att det är ens frågan om de gör det. Så att det helt skulle liksom lyckas skärma av sig, det är inte så sannolikt. Internt är det ju förstås väldigt intressant och där får man ju kanske lite så där nästan börja science fiction spekulera, men kinesiska kontrollen över kinesernas vardag är redan nu så där ganska ordentlig. Det finns säkerhetskamerasystem med liksom ansiktsigenkänning. Det finns de här sociala poängsättningssystemen som liksom är inbäddade dels i tekniken de använder när de betalar med saker, just med kreditkort eller med den här Alipay. Och det finns liksom en massa teknik som på något sätt redan nu kontrollerar kinesernas vardag. Och det man är rädd för, kanske framförallt från väst men kanske också i landet, är att det liksom, den här kontrollen ska bli mer och mer absolut. Och allting så småningom kommer att styras centralt från partiet, alltså kinesiska kommunistpartiet då. Så där kan man tänka sig att det kommer att uppstå en situation där antagligen folk tycker att det här är för obehagligt och liksom på något sätt motsätter sig det, eller så är det så att systemet ger det så mycket fördelar att de bara fogar sig i att leva i en mycket, mycket mer högteknologisk nation som har kontroll över sin befolkning. För det ska också sägas att det här sociala poängsystemet till exempel, det är inte bara någonting som uppfattas som dåligt, utan det finns en viss problem med liksom tillit i den kinesiska, liksom inom Kinas gränser. Man litar inte på företag för att det har många gånger varit frågan bedrägerier. Och samma sorts logik finns även liksom interaktioner mellan människor, att om du har personer som beter sig vad så bedöms som omoraliskt eller som dåligt, så de förlorar så pass mycket på det att det inte är värt det. Så det bildas liksom en mentalitet så småningom där det här sortens system med kontroll kanske upplevs som någonting bra, för det i slutändan hjälper folk mer än vad det liksom har för nackdelar. Om man sen inte är då de här som drabbas av nackdelarna förstås.
Ja. Svårt att veta, och det finns många aspekter på det här, men du var lite inne på det, men hur sannolikt liksom skulle du bedöma att det är att Kina verkligen liksom lyckas bli någon, en ny högteknologisk supermakt som man nu så aktivt strävar efter?
Jag skulle säga att de har i alla fall goda möjligheter, för att som sagt, fördelen med ett system som är mer liksom toppkontrollerat är ju förstås det här att det är mer toppkontrollerat, så man kan liksom rikta pengar och man kan rikta resurser och man kan rikta energi på ett helt annat sätt om man vill uppnå ett visst mål. Så det är klart att om nu Kina har bestämt sig för att de ska bli bra på AI och de ska bli bra på blockkedjor och de ska ut i rymden, så kan de lägga allt krut på det. Jag skulle säga att potentialen finns, men hur det går beror dels på hur det utvecklar sig internt i landet och naturligtvis på hur resten av världen reagerar. Många företagsledare i USA tror inte att Kina kommer att komma ikapp teknologiskt, i alla fall inte de närmaste 10 åren, men många har också haft fel många gånger, så att det är en gissningslek.
Tiden får visa. Tack Thomas för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp för de här Kinas high-tech-ambitioner.
Ja, det var kul att vara här.
Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.